Mm. Nej, du är inte klok.
Va?
Lägger du nycklar på bordet?
Jaha, men mobilen är under.
Är den,
den rör inte bordsytan.
Oh, gud vad det blev.
min genuina skräck. Vad har jag gjort? En centraleuropeisk diktator och en Nutella-älskande rymdspindel.
En på allra största allvar och en grav satir.
En som är helt inåtblickande och en som inget frågar alls.
Ja, TV-veckan bjuder onekligen på till synes motsatta upplevelser. Men ensamhet och galenskap förenar. Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet. Välkommen till TV-kollen, Tove.
Tusen tack.
Du vet ju redan detta, antar jag, men många kanske har missat att TV-kollen har ett eget poddflöde. Som man hittar genom att söka på SVD TV-kollen i sin poddspelare eller i SVD-appen.
Just det. Och det är viktig information.
Ja.
Mm. Så viktig så jag kanske återkommer till den. Vem vet?
Ja, mycket möjligt. Du, den här veckan snackas det ganska mycket om den franska skådespelerskan Judith Godrèche. Som under Césargalan förra veckan höll ett tal om att bryta och Merta, alltså tystnaden.
Just det.
Kring sexuella övergrepp i den franska filmindustrin. Hon har ju nyligen anklagat två franska regissörer för att ha utnyttjat henne sexuellt när hon var tonåring. Och utanför lokalen under den här galan så var det demonstrationer där människor krävde bättre stöd till branschens offer och sådär. Och detta har eventuellt startat en ny MeToo-våg i den franska filmvärlden.
Men då är det, alltså, något sånt startar ju inte utan att det behövs. Så att, då är det väl dags
ja,
för det.
Ja, det är det, verkligen.
Ja, vi får följa den utvecklingen. Men det är inte allt som händer i filmvärlden. Vi är ju på upploppet av award season. Jag tror att man brukar säga att den infaller någon gång mellan november och mars. Eller så, början av mars. Filmfestivalen i Berlin bland annat har gått av stapeln i veckan som har gått. Liksom SAG Awards i USA. Och snart så ska ju då Oscars kröna säsongen närmare bestämt den 11 mars för just den som vill köra en all-nighter. Men inte ens filmvärlden existerar ju ett vakuum, som bekant. Så att i Berlin på den här filmfestivalen vi precis nämnde så handlade den inledande presskonferensen till störst del egentligen om politik. Och den här juryordförande, alltså Lupita Nyong, som fick agera det i år, hon får framförallt frågor om var hon står politiskt i typ frågor som Israel-Palestina-konflikten. Och det är ju lite intressant att se att ingen liksom värld står orörd av sin omvärld liksom, på något vis. Något annat som skedde i Berlin, det var ju premiärvisningen av Johan Renks rymddrama Spaceman för Netflix. Yes. Något som The Guardian listade under festivalens duds.
Ouch.
Det vill säga saker som inte flög. Ironiskt nog, ett rymddrama som inte flög. Så låt oss dyka in i filmen lite grann, tänker jag.
Ja, det har ju varit några mäktiga veckor för svenskar och rymden. Var ska vi ens börja? Förra veckan kom Constellation.
Där börjar vi.
Ja, det är en thrillerserie med Noomi Rapace på Apple TV Plus som handlar om astronauten Johanna som behövt evakuera en rymdstation efter att den har krackelerat på något vis. Och när hon väl är tillbaka på jorden är hon förändrad och familjen anar oråd. Har du sett den?
Har inte gjort det ännu.
Nej. Ett tips ändå. Ett milt tips. Sen har vi skickat upp Marcus Wandt, den tredje svensken i rymden. Även om norrmännen envisas med att kalla honom för den norsk-svenska astronauten. Han har tydligen norskt medborgarskap och det är ju typiskt norrmän att vara avundsjuka på svenskt ingenjörskap och sånt där. Wandts resa var ju knappast lika dramatisk som Noomi Rapaces. Även om den såddes nästan lite tror jag till dramatik där när han inte kom hem först på grund av oväder. Då tänkte man, här kan det bli sci-fi.
Just det.
Men icke. Det var ganska rutinmässigt. Och han var där för att han skulle utföra en rad experiment, bland annat till ett forskningsprojekt initierat av KTH. där man ska studera hur människors fysiska och mentala hälsa påverkas av att vistas i trånga utrymmen under lång tid.
De behöver inte skicka mig till rymden för att ta reda på hur jag skulle må av att vistas i,
exakt.
I trånga, secluded utrymmen en längre tid.
Nej, precis.
Skit,
vi gör ju det här och nu, ja. I den här studion.
Jag tycker mer, nu åtminstone sällskap.
Men någon som definitivt vet hur det känns, det är då den tjeckiske kosmonauten Jakub Prochaska.
Just det.
Spelad av Adam Sandler, och han är huvudpersonen i då Johan Renks nya film Spaceman. Vad har vi på Johan Renk?
Massor.
Ja, är du ett fan?
Absolut.
Du måste ändå ha pumpat Stackabo på 90-talet.
Det har jag verkligen gjort.
Ja, minns du det med Färme?
Absolut. Ja. Gillade hemskt mycket Here We Go Again, Here I Go, Go, Go to the Temple of Consumption. Det har jag följt resten av mitt liv.
Ja, exakt. Precis. Ja, hans gamla artistnamn Stackabo. Han hade en musikduo med E-Type också.
Mm.
Och vad han med gjort? Han har ju gjort massa musikvideor. Jag minns framförallt de två videorna till David Bowies sista skiva, Black Star och Lazarus, som han blev väldigt hyllad för. Men hans stora break som mer kreddig riktig regissör, eller om man ska säga, var väl i samband med Chernobyl för ett par år sedan. Mm. Som blev jättehyllad, och den var ju en jättebra serie.
Otrolig.
Men hur som helst, Jakob är på ett soluppdrag till något slags mystiskt moln långt åt Fanders i rymden, och han ser bra risig ut alltså.
189 days into your solo journey.
Commander Prochaska, how are you feeling?
What I'm doing is for everyone back home, and that makes me very proud.
Betydligt mer sliten än Marcus Vant, som faktiskt såg skamlöst fräsch ut när han landade, tycker jag.
Just.
Filmen bygger på en bok också, Spaceman of Bohemia heter den, skriven av en tjeckisk författare som heter Jaroslav Kalfar. Och i boken är det ryssar som är honom hack i häl och som han då stöter på har att göra med i rymden. Men i filmen så har de bytt emot koreaner.
Just det.
Det är nog ingen slump, va?
Nej, förmodligen nej.
Jakob sover illa, han har massa existentiell ångest, plågas av sin ensamhet och sitt förflutna.
Förflintna kanske också, vad vet jag.
Ja, jag hoppades att du bara skulle let it slide,
ja,
men icke.
Du tror för mycket om mig.
Ja, alltså, i rymden träffar Jakob, eller om han inbillar sig, det är väl lite oklart, någon slags stor, snäll rymdspindel som levt sedan universums början och som blir Jakobs vän och vad ska man säga, andliga vägvisare.
Ja.
Your loneliness intrigued me. Why are you here? I might be of help.
Och på jorden är också hans gravida fru Lenka, spelad av Carey Mulligan, som har blivit övergiven och bestämt sig för att lämna honom. Hon är förkrossad av hennes make ständigt och sidosatt henne för att upptäcka universum. Han har alltid, så att säga, tittat mot stjärnorna istället för att ha sett henne, va?
Precis, istället för att titta på den supernovan framför sig.
Exakt. Mm. Och hans isolering i rymden får honom att tänka över sitt liv, sin historia, sina tillkortakommanden. Och det är verkligen annat än man kan säga om Marcus Vant, vars första ord i rymden var: hej allihopa, helt underbart att vara i rymden. What a fantastic ride.
Hej allihopa, helt underbart att vara i rymden. What a fantastic ride.
Jag tycker faktiskt man kan förvänta sig mer av en person som liksom blickar ner över hela vår planet från ovan på det sättet. Anyway.
Ja. Klen insats, Marcus Vant.
Ja, precis. Men i Spaceman blir det ju desto mer av den varan av så existentiella one-liners. För det är väl i första hand just den sorten så existentiellt drama än en rymdopera. Eller vad säger du?
Ja, det tycker jag man kan säga.
Ja. Men känner du att det lyckas?
Där tycker jag att det är lite svårare att vara definitiv. Inte riktigt. Filmen handlar ju uppenbart om ensamhet och typen av smärtsamma reflektioner som ensamhet kanske kan tvinga dig in i att göra. Men om man zoomar ut lite så kan man väl också säga att Spaceman är som en historia om självförverkligande versus verkliga mänskliga eller mellanmänskliga relationer. Att det är liksom det ena ställs mot det andra. Att antingen så är det du och dina mål och ditt fokus, eller så är det liksom en närvaro i de relationer som betyder något för dig som människa. Liksom. För det är sällan som man kan göra båda 200% i. Liksom.
Precis.
För vi pratar ju sällan om till vilken kostnad de här oerhört, eller liksom det här målfokuset kommer. Mm. Någonstans här, privatperson och professionell person, det är ju fortfarande samma person med samma liksom pott av energi eller timmar på dygnet eller engagemang, och kostar i ena ändan, alltså i din professionella person, men då har det ju kostat även i din privatperson. Liksom. Det är ju inte två olika Potter liksom.
Nej.
Och den här sanningen är ju, det är liksom ingenting jag hittar på här och nu, så klok är jag inte. Utan den är supergammal, och det finns ju hur många exempel som helst på yrkesmässiga genier med fantastiskt misslyckande privatliv liksom. Mm. Alltså som just leder i bevis till det där med att det ofta kostar i privatpersons ändan om man liksom är excellent i sin professionella ända. Alltså Elon Musk, ett nutida exempel som är liksom ryktbar för hur han har varit som partner och liksom familjefar. Charlie Chaplin, samma sak. Albert Einstein, samma sak. Winston Churchill, samma sak. Tråkigt att jag bara hade män på den här top of mind-listan.
Eller du och jag.
Eller du,
alltså, man
och
tänker vad det kostar våra privatliv att ha den här podden. Offrar allt.
Det är därför vi singlar, män! och ska man snälltolka Spaceman så är det precis det här fenomenet som den sätter då under lupp och som vi får liksom en närblick på. Och det är en snygg film. Det är ju en otrolig regissör och jätteduktiga skådisar, och det är en film som dessutom hade Netflix-budget. Ja. Så varför funkar den inte bara då? Och några saker som jag tänker på, det är ju... Vi kan inte prata om den här CGI-spindeln. Alltså det är inte ens Paul Danos röst kan återbörda värdighet till den här tramsiga, fluffiga grejen. Det är ju som vi liksom nämnde, den ska ju agera någon slags filosofisk vägledare och bli en sån otrolig distraktion istället. Ja. Den stör min övriga upplevelse av filmen därför att den blir ett hack i skivan. Alltså just när så här, estetiken i övrigt är så otroligt snygg och noggrann och sammanhängande. Det här blir liksom någonting som bara... Jag stör liksom. Det är den ena grejen som jag tror ligger den här filmen i fatet. Nästa grej är ju lite grann så här, den stora insikten, om man får kalla det, som Jakob då ska landa i och som man väntar på i princip hela filmen, och det är bara liksom, det är för platt. Det blir liksom lite pyspunka. Vad är ens poängen? Var inte självisk typ. För jag menar, det visste man ju då från sekund ett när man får hans problematik förklarad för sig liksom.
Ja, precis. Alltså att han har valt rymden framför sin tjej. Jag kan tycka att det är lite snålt av henne, för att jag menar, han ska ju vara borta då i rymden ett år. Och jag menar, det är väl inte konstigare än att man har ihop med någon som kanske ska på så utbytesår i USA och plugga ett år eller någonting. Det kan man väl unna honom.
Ja, men det kanske man känner när man är liksom 23 och på college liksom livsstadie. Kanske inte om man är gravid med någon.
Är det klart.
Ja, vad vet jag. Men oavsett, alltså, det är som att man väntar på en större slutsats som i sig ska leda till någon liksom drastisk vändning i filmen. Men det blir liksom bara lite putter. Alltså små porsering. Det är som att det är små putter i kastrullen. Och det leder till min tredje poäng här, det är att filmen blir liksom lite för oengagerande i det här kroniskt lugna tempot och melankoliska stämningen liksom. Att det finns ingenting som, ingen ny drama eller vändning eller någon insikt vad som, någonting att hålla sig i som någonstans här kompenserar, alltså som blir innehållsligt drama istället i det här melankoliska. Och absolut, det kan ju vara ett konstnärligt grepp i sig, men kostnaden här blir ju just tittarengagemanget tyvärr. Eller jag vet inte, vad säger du? Håller du med?
Ja, jag håller med. Det lugna tempo tycker jag om. Ibland är jag så trög i huvudet att jag liksom inte hänger med i filmer om det går för snabbt och händer för mycket. Det var alldeles lagom. Inga vändningar, bara vibes. Men alltså, som sagt, allt var på plats. Men det kändes ju som en film som man till slut bara kan uppskatta om man är en pundare typ. Alltså, eller liksom så här att man är bara jättebäng. Eller något sånt. Alltså du vet, det är liksom samma sådana här livsvisdomar som man hör av sina vänner som prövade LSD en gång. Och som sen, du vet, så har förstått väldigt mycket om universum och världen och sig själva och sådär. Liksom, och den är väldigt snygg, men man blir ju inte riktigt berörd. Och sen så var det så mycket scener som bara var så, gravid tjej står och ser ledsen ut vid ett fönster och tänker. Och sen så klipp till gravid tjej går omkring på ett rapsfält och ser väldigt liksom plågad och ledsen ut. Liksom, hon var inte så mycket mer än bara så en övergiven fru.
Just det. Nej, precis. Hon är ju väldigt underskriven som karaktär.
Ja.
Det är väldigt lite kött och blod på henne. Liksom.
Ja, precis. Det är bara så gravid tjej och så klistrar vi in det i ett raps.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alltså.
Ja. Men vet du vad, vad som slår mig nu också? Att den här filmen lite grann kanske är.
Mm.
Det blir ju som bara vara grejen.
Ja, precis.
Alltså dit finansmän som har liksom försakat alla för att få ett saftigt saldo på banken åker för att landa i att så här, det blev tokigt, det var inte värt, utan det som är värt något är relationerna och kärleken, och det har de då betalt 30 000 för några dagar på bara för att komma fram till. Ja. Att det här blir ju som crash course i det, att så här, om man vill spara pengarna men komma till samma insikt, då kan man ju ta glutta på Spaceman.
Ja, precis. Mm. Sen så tänkte jag också på att det finns ju ingenting som får relationsproblem och framstår som så jävla fjuttiga som när man typ sitter och funderar på dem samtidigt som man liksom är vid universums rand, eller på något vis. Att så han bara, jag saknar min fru, och man bara, ja, jag förstår det, men nu är du typ i ett maskhål längst bort i universum. Du har andra saker att tänka på precis just nu, du kan inte göra så mycket åt det här. Det blir lite fjuttigt, eller så kan det bara vara så. Det är kanske jag som aldrig har varit tillräckligt kär, vad vet jag.
Ja, kanske.
Ja.
Eller tillräckligt långt bort från jorden.
Ja. Nej, precis.
Ja.
Ja.
Who knows? Ja, jag tycker också att det finns en annan fråga faktiskt som man skulle kunna ställa sig. Som hör till, eller jag tror att det blir en del av helhetsbilden varför både du och jag känns lite skeptiska.
Mm.
Och det är faktiskt att jag undrar om inte rymdfilmsfacket egentligen är ganska mättat.
Mm.
Constellation som du nämnde, det kommer ju nu också. Den här andra Dune-filmen är ju på G och redan jätteomskriven. Och sen har vi ju massor i ryggen också som just har ensamhet som ett centralt tema. Rymden och ensamheten hör ju onekligen ihop.
Mm.
Ja, men tajmingen för vår rymdfascination, alltså vi alla tittare eller potentiella tittare, alltså tajmingen för den är egentligen inte så märklig. Alltså jorden håller ju på att gå åt helskotta rent klimatmässigt, så klart. Va? Vi är intresserade av så här, så, jaha, vad finns där? Vad har vi? Är det någonstans man kan adressändra?
Ja.
Det är klart man är intresserad av om det finns någonstans att fly. Men ja, också att rymden är ju som nästa politiska fokusområde någonstans för maktfördelning och krigsföring och allt där, och inte som den här kapprustningen för 60 år sedan när man egentligen bara ville vara först ut att utforska, utan nu handlar det ju om att kontrollera satelliter i rymden. Slår man ut rätt satellit nu så har det ju förlamat hela stater eller kanske till och med en hel världsekonomi, så kanske kunde ett sånt rymddrama vara någonting.
Ja.
Alltså då har vi ju ändå liksom ett nytt segment inom liksom det stora temat rymd,
ja,
som vi inte har petat i alldeles för mycket och som ändå känns superaktuellt. Liksom.
Två tankar om det.
Ja.
Ett, varför behövde du ta upp vår undergång när vi har det så trevligt här?
Tråkigt om.
Två, varför ger du bort den här otroliga idén gratis?
Också sant.
Mm.
Scrap this avsnitt.
Ja, precis.
Ja, verkligen.
Men jag håller med dig om att eller liksom, jag håller inte med dig om att vår fascination för rymden har gått för långt. Jag tror aldrig att det kommer aldrig mättas. Jag älskar alltid rymd-sci-fi.
Men inte för
nästan
rymden, utan för alltså temat ensamhet i,
precis,
rymden.
Precis, det måste ju ha ett större ärende än att ha snyggt animerade himlakroppar och bara sätta en ensam person där som sitter, ja, och tänker. Det håller jag med om. Men jag menar, vi är ju som sagt, med risk för att låta som den här rymdspindeln då, men vi är ju en liten planet i mitten av en oändlighet, och det är klart att...
Ska du kalla mig Tiny Human next?
Ja, för att man måste in och gräva där. Eftersom vi inte har några vetenskapliga svar så förstår jag att konsten hela tiden vill dit och gräva. Liksom. Men ensamheten kanske är lite överskildrad överhuvudtaget, tycker jag. Jag vet inte om det beror på att folk som håller på med film och böcker och sådär är typ så ensamma personer, och att ensamhet är så vital del av deras liv, vad vet jag. Hot take. Anyway.
Eller att det fortfarande är bland det värsta människa kan utsättas för. Alla människor.
Absolut.
Så att det är så allmän mänskligt, återigen.
Men görs det inte fler böcker idag som handlar om en person som är ensam än om en person som har typ massa kompisar?
Jo, gud, jo.
Ja. Varför då?
Ja, för att man finner tröst. Man finner inte tröst i att läsa om någon som har allt det som alla önskar att de hade.
Ja, men man kan ju ha knepiga vänskapsrelationer. Eller så.
Ja.
Författare har inga kompisar.
Författare har inga kompisar, säger vår producent. Burn till er.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt hela tiden att det här måste nästan vara en pandemifilm. Tänkte du också på det? Just alltså det här ensamheten och de här återkommande märkliga Zoom-samtalen i någon sån postsovjetisk maskin. Och jag såg faktiskt att filmen var i post-production i typ 3 år.
Okay.
På grund av att testpubliker var lite skeptiska och sådär. Så att hade den lyckats göras färdigt mycket snabbare kanske budskapet hade slagit an hos oss mycket mer.
Ja, vem vet. Det är så kanske det är.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men du, har du sett någonting från SAG Awards i veckan?
Det har jag inte. Jag räknar alltid med att du ska upplysa mig om vad som sker.
Du känner mig så väl. Mm. För det var en sak som jag såg som jag faktiskt skulle vilja lyfta under den här vignetten. Jajebus, här kommer veckans gås. Det är ju skådespelaren Pedro Pascal. Och egentligen skulle vi stanna bara där. Det hade varit tillräckligt för mig. Det är, han i sig är veckans gås. Ah. Alla veckors gås. Men han tilldelades ju då pris för Outstanding Performance for Male Actor in Drama Series. Och det lät så här.
I have no skills, I have no other interests. So the least you could do is give me a job. Franklin and Sue, you're with me here tonight. My family is maybe watching. I'm not sure. I'm gonna have a panic attack and I'm gonna leave.
Nu är det som att allvaret drabbar honom för första gången. Och det är så himla rart och så mänskligt. Så att, rakt upp står håren. Gås.
Fint.
Okej, men det är inte bara knasig rymdopera och tokiga SAG Awards som stått på tittmenyn under veckan som gott. För galenskap kommer i många former som vi vet, bland annat i en fiktiv diktators. Och ja, det är mitt sätt att säga att nu ska vi snacka The Regime.
Happy victory, grandmother.
Let's get on with it, please, yes.
Ravishing. That, I mean, the flowers are ravishing.
I just need to be brief for these briefings.
Ska vi bara kröna Kate Winslet till inofficiell drottning av HBO, eller?
Det tycker jag verkligen.
Eller åtminstone hon kan få dela på titeln med Nicole Kidman, kanske.
Just det.
Winslet har ju hyllats för sina roller som detektiv i Mare of Easttown för ett par år sedan.
De var kanon.
Och Mildred Pierce, där hon spelar en ensamstående mamma som är in i restaurangbranschen.
Mm.
Och nu kommer då hennes tredje samarbete då. En ganska farsartad satirserie, får man säga, som heter The Regime. Hon spelar en neurotisk och rätt isolerad, vad ska man kalla henne, diktator, autokrat, i ett oidentifierat land, lite suspekt likt Ryssland, tänkte jag ändå.
Ja, det finns en ex-sovjetstat.
Precis, och då, det ska ligga då i Centraleuropa, men namnges aldrig. Det talas exempelvis om en liksom kärleksfull invasion av ett grannland som så här, vilket ju man direkt leder tankarna till.
Det är så kul också, det är sånt oxymoron, kärleksfull invasion i samma mening. Man bara, nu ska vi se.
Ja, precis. Jätteklassigt.
Vi sminkar den här grisen riktigt ordentligt med contouring och allting, så kanske folk faktiskt tror att det inte är en gris.
Exakt. Och under ett år följer vi det här landet, och vars främsta exportvara är sockerbetor, för övrigt. Landet utmanas av politiskt tryck från USA och befolkningen svälter och demonstrerar mot hennes politiska beslut. Bland annat när hon fängslar oppositionsledaren som spelas av ingen mindre än Hugh Grant.
Mm, just det.
Är han en favorit?
Favorit är ett starkt ord.
Ditt hjärta bultar inte lite extra när han är i rutan?
Nej, det är ingen Pedro Pascal-stämning.
Nej, okej.
Det vill jag inte säga. Får jag bara fråga en sak? Visst är det väl så också? Sockerbete var en regions stora råvara. Men är det inte kobolt som var deras stora grej som de försöker
också, just det.
Exportera till USA?
Absolut. Ja. Och sen är hon också jätterädd för mögel.
Just.
Eller hur? Och fukt och sånt där. Så hon anställer en för detta soldat vars jobb blir att följa efter henne och hålla koll på de här mögelnivåerna. Och självklart så fattar de tycke för varandra. Och det är väl egentligen det som är den främsta kärnan i serien.
Mm.
Deras märkliga relation.
Ja, Det får man väl kanske säga, precis. Det här är alltså som en slags absurdifikation av en nutida diktators fullständiga galenskap och nyckfullhet och paranoia. Och det ska sägas att vi har ju bara fått kika på det första avsnittet av den här serien. Mm. Istället för att fokusera då på serien som sån så här tidigt, så vill jag då säga att det finns annat man kan fundera över. För man kan tycka att det är ganska lustigt med de här överdramatiserade nycklarna hon håller på med, att det känns så skrivet och så verkligen på film. Alltså som just det här med luftfuktighetsnojigheten. Hon vill inte utsätta sina klena lungor för hennes ärkefiende mögel. Men med lite snabb research så inser man ju väldigt snabbt om att det kanske är så att verkligheten överträffar dikten. Once again.
Mm.
Ja. Vill du ha några högst verkliga exempel på
makt, män och galenskap? Ja, jag tänkte fråga vad du på.
Ja, kul att fråga. Vi kan väl börja med Ceausescu då, Rumäniens tidigare diktator. Han krävde bland annat att hans nästintill analfabetiska fru skulle få vara en del av New York Academy of Science. Det var rimligt. Uh-huh. Och att alla rumänska vetenskapsmän across the board, alltså samtliga vetenskapsmän, de skulle inkludera hennes namn i sin forskning.
Det kallar jag äkta kärleken då.
Ja, det är verkligen kärlek. Ja. Det ska han ha.
Ja. Årets pojkvän.
Ja, verkligen goals. Sen har vi Ugandas tidigare diktator Idi Amin. Han förbjöd bland annat asiater i Uganda överlag. Alltså. Folk av asiatiskt ursprung fick inte vistas i Uganda.
Okay.
Och det berodde, det var en ren hämndaktion för att han hade friat till en asiatisk kvinna. Och hon hade sagt nej. Den jäveln.
Ja, verkligen. Hur kunde hon?
Så att no more Asian people i Uganda, sa Idi Amin.
Ja.
Sen kan vi ta en liten flygresa över till Libyen. Sa jag Libyen? För jag menar Libyen.
Mm.
Ja, Gaddafi, jag tror att de flesta vid det här laget vet att han var galen. Men vi kan väl ta några exempel då på hans galenskap. Han krävde att samtliga av hans livvakter, han hade ett gäng, skulle vara kvinnliga oskulder. Vill inte ens veta hur den här rekryteringsprocessen
är de särskilt bra på slåss eller något sånt? Eller hur gick resonemanget?
Vi kan kalla det så. Det var säkert det. Det var säkert det som var hans bedömningskriterie.
Ja.
Ja, han försökte också kräva av FN att de skulle upplösa staten Schweiz.
Stöttar.
Mm, verkligen. Verkligen. Och det är ju rimligt. Men det var kanske det enda rimliga han lämnade efter sig. Och sen så hävdade han också att han, vid ett tillfälle då, men det glömmer vi aldrig, att han hade erövrat USA. Ett sånt spännande statement bara. Conquered US of A.
Ja.
It's been conquered. Och sen så sticker vi till Nordkorea förstås. Kan man aldrig glömma en sån här form av uppräkning. Då pratar vi Kim Jong-il. Han hävdade att han och hans pappa, de är ju universumskapare.
Ja.
Och han uppfann dessutom hamburgare. Så två av de största grejerna som har hänt i mänsklighetens historia, hamburgare och universums tillkomst, det ska man tacka honom för. Dessutom, och det här tycker jag är jätteviktig grej som han också införde i skolsystemet. Skolbarn, de fick också lära sig i skolan att han aldrig, gissa vad, bajsar.
Aha.
Ja, det var viktigt.
Vadå, är du det?
Barnen, du, här kommer det så mycket sås, va? Här, det är en maskin.
Nej, för fan.
Nej, men alltså det här, hur roligt är det? Av allt viktigt man kan ha på sin agenda så är det alltså det man vill att barnen ska ha med sig. Att den här, han som skapade universum, han bajsar inte. Han aldrig bajsat, han kommer aldrig bajsa, bajs bor inte här.
Nej.
Ja, det tycker jag är intressant. Härligt. Fokus. Ja,
väldigt kul.
Ja, säger en hel del om Nordkorea.
Ja, man ledsnar aldrig på honom.
Ja, man ledsnar aldrig på honom. Så vad ska man säga då? The Regime var en satir, men det hade kunnat vara en dokumentär om den hade handlat om en man. Skoja.
Ja.
Inte.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En annan grej jag tänkte på var ofta det på film ändå är rådgivarna. Alltså de här breven då som är de riktiga ormarna.
Mm.
Eller hur?
Mm.
De som liksom viskar gift i örat på ledarna.
Typ, och så, typ som vår producent.
Typ som, precis, Johanna Goreska. Det är någonting med den skinnan. Ja. Nej, men alltså, i det här fallet då med The Chancellor som Kate Winslets karaktär är och heter och kallas. Med henne står den här nyrekryten, soldaten, som hon kallar för sin nobody, det vill säga mannen då, som hon till en början scoutar, alltså för att han inte är någon eller har något förutom skam, och som då ska vara hennes skugga och mäta den här luftkvaliteten i alla rum hon går in i. Plötsligt så är han ju då hennes närmast förtrogna. Och det här är ju en position han är ganska snabb på att utnyttja, såklart. De här människorna, alltså de här karaktärerna, är ju egentligen ofta, kan jag tycka, lika intressanta som huvudrollerna. Ibland kanske till och med mer.
Why do you lay these troubles on an already troubled mind?
Ska vi gå vidare?
Det tycker jag verkligen.
Binge eller Blair kanske?
Ja, nu är det dags.
Take it away.
Jag inleder med att berätta om Masters of the Air på Apple TV+. Det här är alltså Tom Hanks och Spielbergs nya andra världskrigsskildring. Det känns som att de har en del sådana historier att berätta. Men det här är den senaste, om ett amerikanskt flygförband som är förstås ovanligt hjältemodiga och stiliga och snabbkäftade och nära till inspirerande tal och alla sådana här grejer. Det är alla schabloners schabloner förstås. Och länge så försökte jag... Vad ska man säga? Jag drog mig för att titta, och ännu längre så försökte jag att verkligen inte gilla på grund av vill absolut inte ha mer krigs-tv.
Nej.
Men jag vet inte vad jag ska säga, jag är inte mer än människa, Andreas.
Nej.
Jag är inte mer än människa. Och jag är försvarslös mot stråkmusik och vackra pojkansikten och fläskig retorik. Det bara är så. Jag har fastnat och jag får stå för det, och det blir ett binge.
Kul, jag föreslog att vi skulle prata om den serien i den här podden, och då sa du nu jag har till krigsfilm, och nu har du sett den utan mig.
Det har jag
Vilket
verkligen.
Svek! Fan. Ja. Men i jämförelse med Masters of the Air så är mitt tips kanske lite av en bagatell. Men jag såg dokumentären När tåget lämnar perrongen på SVT Play. Den handlar om den underbara sångaren Kjell Höglund, som minst sagt varit ett lite av ett unikum i svensk musikliv, men som knappt syns till de senaste 15 åren. Han kollapsade på en scen 2008 och har sedan dess bara varit lite av en doldis. Men det är en riktigt god halvtimme för alla oss som vaknar varje morgon med en hemskhet i våra bröst och som betraktar maskinerna som vänner och så vidare. De som fattar. Binge. Ja, ett mindre kul PS är ju att TV-kollen är slut nu.
What a fantastic ride.
Men vill du oss något medan du väntar på att det ska bli nästa vecka, så är det bara att mejla oss på tvkollen@svd.se.
Yes.
Och kom ihåg att vi nu finns i ett alldeles eget flöde.
Exakt.
Du hittar oss genom att söka på SVD TV-kollen i din poddspelare eller genom att lyssna i SVD-appen.
Det ska du verkligen göra. Blev du nyfiken på någon av alla de här titlarna som vi har nämnt i dagens avsnitt? Ja, men då hittar du ju smidigt nog en lista över dem och också var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Och fler tv-tips och recensioner finns ju precis som vanligt på svd.se/kultur. Och även i nyhetsbrevet förstås, som heter Bäst på TV.
Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.